Hej och välkommen till Bibelpodden. Du kommer alldeles strax få lyssna på en predikan som handlar om uppståndelsen. Vi är mitt inne i påsktider och i den här predikan så pratar jag om olika anledningar till varför vi kan lita på att uppståndelsen faktiskt har ägt rum. Är det så att du får ut någonting av det här, du kanske lär dig någonting nytt, det kanske betyder någonting för dig, så skulle vi uppskatta så mycket om du ville dela med dig av det här så att andra också kan få ta del av det. Så utan att prata för mycket så kommer predikan här. Varsågod. Jimmy läste här en bibelvers som jag ska prata lite kring. Men jag ska bara kommentera de här grejerna som har sagts om mig här de senaste dagarna kring det här med löpning. Jag har tänkt lite mycket på det. Liksom, vad var det som hände? Vad var det som fick mig att till slut komma ut på spåret? Och jag har tänkt mycket på det där och liksom sådär. Och till slut igår så föll poletten. Vad det var som fick mig att komma ut på spåret. Det som fick mig att inte komma ut på spåret, det är det här att när jag springer eller löper så har jag en hjärna som ständigt argumenterar emot mig. Som ständigt ger mig argument till varför jag inte ska springa. Liksom här, hey, men vad håller du på med? Du ska inte hålla på med det här. Du ska gå hem, liksom. Gå hem och käka lite godis. Gå hem och käka lite chips. Det finns liksom cola i kylskåpet. Vad håller du på med? Stå här på liksom, spåret och svettas och flämta på det här sättet. Slösa energi på det här sättet. Den här kampen har jag i hjärnan hela tiden. Så jag behövde hitta ett sätt för att liksom, övervinna det. Och jag kom på vad det var igår. För det är så här nämligen att jag har lite Ove-drag i mig. Vet Ove från Solsidan? Jag är inte lika snål som Ove. Men när vi säger så här, att vi är ute på en restaurang och ska käka. Och har jag beställt någonting, har jag betalat för den här maten, så spelar det ingen roll hur det smakar. Jag tänker äta upp det jag har betalat för. Alltså smakar det inte så bra så kommer jag äta upp det. Smakar det hur bra som helst så ska jag äta upp det. För jag har minsann betalat för det. Så jag tror att det är det som har hänt, att jag har liksom överlistat mig själv därför att jag betalar faktiskt för att vara ute och springa. Så nu har jag betalt liksom min, liksom så här, jag tror det är 15-16 pass eller sånt där. Och jag tänker så här, har jag betalt för det här, då tänker jag minsann gå ut på spåret och springa. Så enkelt är det för mig. Och till det så hör också att jag har en väldigt bra vän som har fått med mig ut. Det är nog det som kanske är närmare sanningen. Hur som helst, vi läste den här bibelversen och i den texten så pratade Paulus, som har skrivit den här texten, om det allra viktigaste. Han säger det att jag meddelar er det allra viktigaste. Och för olika av oss så kan olika saker vara viktigt på olika tillfällen. Vi kan tycka att min fru eller man eller flickvän eller pojkvän, det är det allra viktigaste i en speciell situation. Men i vissa situationer så är inte det alltid det allra viktigaste. Till exempel, när jag vaknar på morgonen, det allra viktigaste för mig, det är att springa så fort jag kan till toaletten. Det är det allra viktigaste för mig liksom. Och bara släppa ut allt det där som jag har hållit inom mig under hela natten. Det är det allra viktigaste för mig. Eller när jag ska predika, som i det här. Då står jag där och så har jag en tanke i huvudet. Har jag knäppt gylfen eller har jag inte gjort det? Gå inte upp utan att ha knäppt. Och titta inte ner nu utan liksom fortsätt med ögonkontakt. Har jag knäppt gylfen eller har jag inte gjort det? För jag har varit med om att jag har klivit upp här och inte gjort det. Och det är liksom för din koncentrationsskull som jag gör det. Inte för någonting annat. Och jag vet inte hur du är, men jag är lite så här att när jag pratar med någon, då vill jag komma till poängen ganska så fort. Jag vill liksom, jag är så här effektiv. Jag vill vara effektiv av mig. Så ibland så hör jag Irena prata i telefon. Har ni hört någon tjej prata i telefon någon gång? Hur det kan låta? Det låter som världens mest spännande samtal. Nej! Nej! Är det sant? Oj, 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 nej! Och så sitter jag där liksom på tå. Vad är det de pratar om? Vad handlar det här samtalet om? Jag vill veta liksom vad handlar det här om? Och så där. Och så fort hon rakt på så kommer jag fram. Och så får man inte vara för på liksom. Utan man får vara lite så här lagom ointresserad. Ha? Vad var det där för något? Var det något intressant? Och så frågar jag vad det var de pratade om. Och du vet när hon ska berätta vad hon har pratat om. Om hon har pratat en timme med sin väninna. Då tar det en timme för att återberätta det de har berättat om. Ja, men du vet när vi bodde, kommer du ihåg när vi bodde i Malmö så skulle vi, när vi gick in i den här affären så skulle vi köpa den här klänningen som inte fanns. Ja, precis. Ja, och så fanns det den här butiksbiträden som vi pratade om. Du vet hon med tatueringen, hon som hade en tatuering här som jag pratade om. Ja, men precis hon. Ja, hennes bror, du vet hennes bror. Och så berättar hon hela raden från början till slut och så står jag på nålar. Kan du inte bara berätta det viktigaste? Berätta bara poängen, jag vill bara veta det viktigaste. Tvärtom är det när jag kommer hem från jobbet liksom, eller hem från ett möte. Hur var mötet? Bra. Kan du bara berätta det allra viktigaste? Och det är ungefär det som Paulus gör i det här fallet. Paulus har skrivit massa olika brev. Den här Paulus som vi pratar om, så att du vet vem det är. Det var alltså en man vars uppgift var att när de kristna började samlas, så var hans uppgift att gå och döda de kristna. Tänk dig IS, fast på den här tiden. Han hade med sig en armé och så gick han överallt. Var helst han uppfattade att här fanns det kristna människor, dit skulle han gå och döda de kristna. Och vid ett tillfälle så mötte Gud honom och han liksom var och red och han föll för sin häst och Jesus, han hörde liksom Jesus röst och Jesus sa: varför förföljer du mig? Så han: jag förföljer inte dig. Så han: jo, du förföljer de kristna och då förföljer du mig också. Och på det sättet så blev Paulus kristen och så blev han en av de främsta missionärerna i kristen historia. Och Paulus skriver alltså nästan halva Nya Testamentet. Och här har han skrivit ett brev. Och det är egentligen två brev, första och andra Korinterbrevet, som han skickar till en kyrka som har massor med problem. Så nu i den här kyrkan så är vi i en sån här nyförälskelsefas och allting flyter på och det går bra. Liksom, vi har bara hållit på i några veckor. Men allt eftersom så kommer problemen dyka upp och utmaningar kommer dyka upp. Och är vi en kyrka med 70 personer, ja, då kommer vi ha 70 problem ungefär. Och jag är ett av de problemen, kanske det största problemet av dem alla. Men i en kyrka så finns det utmaningar och det finns problem. Kyrkan är inte perfekt. Vi kan inte komma till kyrkan och förvänta oss att det här är en perfekt plats. För kyrkan var inte perfekt på den tiden heller. Ibland så tittar vi, ja, men vi ska bara gå tillbaka till apostlarnas tid. Om vi bara gör som de gjorde så kommer allting bli bra. Min vän, de hade mer problem än vad vi har idag. De hade större utmaningar än vad vi har idag. Allt var nytt för dem. Liksom kassören, allt var nytt för kassören. Predikanten, allt var nytt för predikanten. Fikansvarig, allt var nytt för fikansvarig. Och de hade de här utmaningarna. Så Paulus skriver till dem. Och så har han har skrivit två brev på sammanlagt 29 kapitel. Och det första brevet innehåller 16 kapitel. Och i slutet av det brevet så kan man nästan höra hur Paulus pustar ut det här. Nu vet jag att det blev mycket här. Jag har skrivit ett långt brev till, nu vet jag att det blev mycket. Men jag vill att ni ska veta det allra viktigaste. Då vi ska läsa det igen. Jag för det vidare till er, det allra viktigaste. Vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12 och därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång, då flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlar och så fortsatte han och sen visade han sig till slut för mig. Så för Paulus, när han ska summera vad är det viktigaste i den kristna tron, så säger han att det allra viktigaste det är att Jesus har uppstått från de döda. Det är det allra viktigaste. Vad handlar, liksom, ska man göra korset eller ska man, vad är det som är liksom det allra viktigaste? Nej, det är att Jesus har uppstått från de döda. Ja, men hur är det med den här frågan? Och har Jesus gått på vatten eller inte? Och hur är det med de här grejerna? Nej, det allra viktigaste det är att Jesus har uppstått från de döda. Inget av det andra är oviktigt, men det här är det allra viktigaste. Och varför är det så viktigt? Jo, därför att Bibeln pratar väldigt mycket om det här med uppståndelsen. Och skulle det visa sig att uppståndelsen är fake, att det är falskt, så skulle jag börja undra, aha, men vad är det mer i Bibeln då som inte stämmer? Kan jag då lita på det som står för övrigt? I så fall, så om inte det här stämmer, ja, då kanske jag kan plocka lite, men det där tar vi och det där tar vi inte och det där är inte bra och sådär. Därför att uppståndelsen är liksom en central bit i Bibeln. Och så fortsätter han skriva så här också, varför det också är viktigt med uppståndelsen. Han säger så här i vers 17, att men om Kristus inte har uppstått, ja, då är er tro meningslös. Och ni är fortfarande kvar i era synder. Så då har du ett argument till. Min tro blir meningslös och jag lever kvar i mina synder. Och i så fall är de som insomnat i Kristus förlorade. Det vill säga, finns inget liv efter döden i så fall. Om det bara är för detta livet vi har fått hopp till Kristus, ja, då är vi de ömkligaste av alla människor. Och en annan bibelöversättning säger att då är vi de mest beklagansvärda människorna på den här planeten. Så om Jesus inte har uppstått, om det skulle visa sig, om någon kan bevisa att Jesus inte har uppstått från de döda, ja, då är vi de mest beklagansvärda och folk borde tycka synd om oss. Därför är det viktigt. Några andra saker, våra synder skulle inte vara förlåtna. Dödens udd skulle inte vara bruten. Djävulens makt skulle liksom inte vara bruten och besegrad. Det skulle inte finnas något liv efter döden. Och det skulle framförallt inte finnas några bönesvar. Vi pratar ju ofta om att vi bad till Gud och så fick vi ett bönesvar. Ja, då är det helt värdelöst. Och vem är det du ber till i så fall? Om liksom Jesus inte har uppstått. Vi kan inte be i hans namn om det är så att Jesus inte har uppstått. Och då ställer man inför det här dilemmat att vi tror ju på Jesus och en del tror att tycker liksom, ja, men jag har inga problem med Jesus. Han är en bra man. Han gjorde bra grejer. Han liksom hjälpte de fattiga och han stod upp för de svaga och de som liksom ingenting, de som var liksom de minsta i samhället. Han stod upp för dem. Han är en bra person. Men grejen är så här. För att Jesus pratade om sin uppståndelse. Innan Jesus skulle uppstå så pratade han både om att han skulle dö och bli korsfäst och att han skulle uppstå. Och skulle det visa sig att uppståndelsen inte är sann, då ställs vi inför det här dilemmat. Ja, men vad ska jag tycka om Jesus i så fall? För antingen så är Jesus världens största bedragare och hela grejen är liksom en illusion. Eller så är han en desillusionerad galning. Något av de två är det. Antingen så är han en bedragare. Han har lurat 2-3 miljarder människor. Eller så är han bara en galning. Han trodde med hela sitt hjärta att det här var sant och det här var bra. Men så blev det fel i alla fall. Något av de här två av dem är det. Och precis som Paulus säger, så säger han just det här, att då är vi de mest beklagansvärda i hela världen. Och inte nog med det. Vi som sitter i det här rummet och alla som träffas den här söndagen runt om i världen. Vi skulle bidra till spridandet av en lögn. Vi skulle vara de som sprider världens största lögn som har lurat miljontals människor. Därför är det viktigt för oss som tror och för dig som inte tror. Jag brukar säga så här att även om du inte tror så är det bra att veta vad det är du inte tror på. För ibland är det bra att liksom ta reda på någonting så att du kan veta, men nu vet jag vad det där handlar om. Då säger jag nej till det. Eller nu vet jag vad det där handlar om. Wow, det där var bra. Det tar jag till mig. Sen kan man prata om Bibeln, är Bibeln liksom, kan vi lita på Bibeln överhuvudtaget? Och vi ska inte gå in så mycket på det, vi har spelat in ett avsnitt kring det här i Bibelpodden. Ett av våra allra första avsnitt som handlar om just det här med kan vi lita på Bibeln och hur kom den till? Så lyssna på det, men det jag skulle säga kring det är att Bibeln är, och det här är fakta. Bibeln är den mest tillförlitliga källan, den mest tillförlitliga historiska källan som du någonsin kan hitta. Du kan inte hitta någonting som ens kommer i närheten till den tillförlitlighet som Bibeln besitter. Alltså där du hittar ungefär 9-12 olika manuskript från den tiden. Från Platon och du vet Aristoteles och sådär. Så hittar du 5-6 tusen manuskript från Bibelns tid. Som stämmer överens om varandra. Inte ett enda av dem motsäger det andra. Inte ett enda av dem står att Jesus inte har uppstått eller något sånt där. En annan grej är att det finns utom kyrkliga personer som har skrivit om det här, om kristendomen, om Bibeln. En av dem heter Plinius den yngre. Så jag känner att jag spottar här bara. Plinius den yngre, han var romersk jurist och författare. Han var inte kristen alltså. Han skrev om de här händelserna. Vi har en som heter Tacitus, en romersk historiker och senator. Och så har vi en som heter Josefus, allting slutar på fuss. Med romersk. Han var en romersk och judisk forskare och historiker. Och han skriver så här. Och det här är väldigt intressant. Vi har det inte på skärmen så lyssna. Vid den här tiden levde Jesus, en vis man, om man nu ska kalla honom för människa. För han var en som utförde överraskande bedrifter och var lärare till sådana människor som gärna accepterar sanningen. Han vann över många judar och greker. Han var Kristus, alltså han var Messias. När Pilatus efter att ha hört honom anklagas av högstående män hade dömt honom till att korsfästas så lämnade de som kommit att älska honom inte sin tillgivenhet till honom. Det vill säga när Jesus blev korsfäst så drog inte alla utan de stannade kvar och trodde på honom. På den tredje dagen visade han sig för dem levande jord. Guds profeter hade profeterat detta och otaliga andra underbara saker om honom. Så det han säger här det är alltså att på den tredje dagen visade han sig för dem levande jord. Så det här med att Jesus har uppstått, det var liksom inte bara något som skrevs i Bibeln. Och så var det någon liten grupp människor som trodde på det här. Utan det här var någonting som berörde hela samhället. Och alla grupper i samhället var berörda. Och du kommer förstå varför alldeles strax. Och här har vi utmaningen, här har vi problemet. Vi har en man som har blivit korsfäst. och den mannen sätts i en grav och nu är graven tom. Vad är det som har hänt? Vad var det som hände? Om Jesus inte har uppstått så måste vi förklara varför är graven tom? Var tog kroppen vägen? Om någon tog den, vem var det som tog kroppen? Och finns det skäl att tro på det? Och jag kommer gå igenom det lite så här Cluedo, liksom. Vem är mördaren? Jag ska titta lite på det, så här. Vem är det som är mördaren? Var han blond eller var han svarthårig? Var han liksom lång eller kort? Eller vad var det som hände? Liksom? Och jag kommer inte erbjuda dig bevis på att Jesus är uppstånden. Utan jag kommer erbjuda dig skäl till att tro att han är uppstånden. Och de skälen som jag kommer presentera för mig personligen tror jag är bättre än skälen till att han inte är uppstånden. Och det ska vi också titta på. Så jag ska hjälpa dig på traven. Nu ställde jag frågan, vad hände med Jesus? Varför finns det en tom grav? Så jag ska hjälpa dig på traven och erbjuda dig de fyra vanligaste förklaringarna. Okej? Okay? Så fyra argument som inte kristna har hittat på, utan det här kan du läsa om på nätet. Där människor har ansträngt sig, man har suttit liksom, och kämpat, tänkt ut saker. Vi måste hitta liksom, varför är graven tom? Vi måste ta reda på det här, luskat i det. Och så har de kommit på fyra olika förklaringar till varför graven är tom och varför Jesus inte är uppstånden. Är ni beredda? Den första förklaringen kallas för hallucinationsteorin. Det vill säga att när Jesus uppstod och visade sig, som vi läste här, han visade sig för 500 och så visade han sig för de 12 och så visade han sig för Kefas och massa andra personer. När de här människorna såg Jesus, då var det inte Jesus utan det var en hallucination. De alltså såg i syner. Det var inte Jesus på riktigt som de såg. Och jag har aldrig varit med och sett en hallucination. Jag vet folk i det här rummet som har hallucinerat. Och räck inte upp handen. Men jag vet att det finns folk här som har haft hallucinationer. Jag har själv inte haft det. Men det jag vet det är att en hallucination är unik. Den är unik för just dig. Alltså du ser någonting och två personer kan vara i samma rum och uppleva en hallucination. Men inte av samma sak. De ser två helt olika saker. Därför att det är min hjärna som spelar mig ett spratt. Och så är det han eller hennes hjärna som spelar henne ett spratt. Och då står det i den här texten att det var 500 personer som såg Jesus samtidigt. Kan 500 personer samtidigt ha en hallucination? Samma hallucination. Och sen så är det också så här att den här förklaringen förklarar inte varför graven är tom. Jaha, de här 500 de har haft samma hallucination. Ja, jag vet, det låter otroligt, men nu har det hänt. Men varför är graven tom då? Det svarar ju inte den här grejen på. Så har vi en annan teori som heter stöldteorin. Och den går upp på helt enkelt att någon stal kroppen, helt enkelt. Någon gick till graven och så tog man kroppen och så kilade man vidare och så la man kroppen någon annanstans och gömde kroppen. Och än idag så vet vi inte var kroppen är. Det som är bra med den här teorin det är att på den tiden så var det väldigt vanligt med gravplundringar. Så det fanns grupper som, du vet att när, om jag var en rik person och jag skulle begravas så begravde man mig tillsammans med allt jag ägde. Liksom mina tillhörigheter, mitt guld, allt som jag hade. Så kom man till graven och så plundrade man graven för att se vad graven innehöll. Problemet med den teorin är att Bibeln säger att och låt mig förklara det här också. Innan Jesus dog så hade man förutsett att Jesus skulle dö och så skulle Jesus uppstå. Och den som dör och uppstår, det är Messias. Problemet med Messias, det är att Messias sätter sig både emot judarna, som var de som fick Jesus korsfäst på den tiden. Därför att de trodde inte att han var Messias, så de ville inte att de skulle tro det heller. Och det ställer sig emot det romerska imperiet, därför att ingen för vara större än kejsaren. Messias sägs vara kungars kung och konungars konung. Han är Gud själv. Men ingen fick ställa sig emot Caesar. För att försäkra sig om att inget sånt skulle ske. Om att kroppen skulle vara kvar i graven. Och lärjungarna inte skulle kunna springa iväg och säga att han är uppstånden. Så satte man beväpnade vakter vid graven. Man rullade dit en stor sten som var ungefär lika stor som den här scenen, rullade dit den här stenen och så satte man vakter som vaktade den här stenen under hela den här perioden som Jesus var i graven. Och om det är så att om de ändå lyckades liksom slå ner den här de här vakterna, om de lyckas göra alla de här grejerna, så måste man fråga sig, vem var det som gjorde det i så fall? Det måste jag också fråga oss. Man kan inte bara säga, någon gjorde det. Utan vi måste ta reda på vem som gjorde det. Lärjungarna kan inte ha gjort det. Därför att för det första så var lärjungarna fegheten själv. Alltså de var de fegaste som du kunde tänka dig. När Jesus, de var liksom rädda för sitt liv. De tänkte att nu är Jesus död, våran ledare är död och vi är näst på tur. Det är bäst att vi håller oss undan. För det första så var de fega. Men man kan ju undra vad det var som hände. Liksom, vad det var de tänkte att ja, jag har en fantastisk idé. Vi gör så här. Vi går till graven. Och så kommer vi dit med våra bara händer. Och så slåss vi mot de här romerska soldaterna som var fullt utrustade med sina svärd och sina liksom sköldar och alltihopa. Och så tar vi kroppen och så springer vi till Thomas och så slänger vi kroppen i Thomas garderob. Och så säger vi, nu har Jesus uppstått. Så måste det gå till. Problemet med det är att varenda en av lärjungarna dog martyrdöden. Någon av dem blev korsfäst upp och nervänt för att man inte ansåg sig värdig att korsfästa som Jesus. En av dem blev flodd levande. En av dem blev kastad från ett tempel, liksom, föll rakt ner, reste sig upp igen, var fortfarande vaken, så man kom och klubbade ner honom igen. Alla apostlarna, alla lärjungarna dog martyrdöden förutom en, och det var Johannes som har skrivit Johannes evangeliet. Med honom så torterade man honom nästan till döds, man friterade honom levande. Alltså man hade kokande olja och så doppade man honom i oljan. Och låt mig säga så här. Det finns vissa människor som kan tänka sig att dö för en sanning. Det finns det. Några fåtal människor kan tänka sig att jag tänker dö för den här sanningen. Men ingen kan tänka sig att dö för en lögn. Alltså om det var så att det var lärjungarna som stal kroppen, så måste de, någon av dem, någon av alla de här lärjungarna måste ha tänkt, ah, hörni, nu har vi dragit det här lite för långt liksom. Nu har vi dratt den här. Hur många har sett Dum och Dummare 2? Hur många har sett? Vet, hela filmen börjar att de här två kompisarna möts efter 20 år. Och den här personen har låtsats vara handikappad eller förståndshandikappad eller vad det nu var. I 20 års tid för att spela sin kompis ett spratt liksom. Och så reser han upp. Jag fick dig! Efter 20 år så har jag suttit i, den här, liksom, i det här mentalsjukhuset. Och jag fick dig till slut. Någon av de här måste ha sagt, hörni, nu har vi dragit det här lite för långt, va? Alltså, de håller på att flå mig levande. Jag tror jag bangar nu. Liksom, och jag tror jag ska säga sanningen nu. Om det var lärjungar. Det andra alternativet är att antingen så var det judarna som tog honom. Som tog och stal kroppen. Eller så var det romarna som stal kroppen. Om det var så att judarna stal kroppen. Eller om det var så att judarna och romarna stal kroppen, så är det så här att, som jag nämnde precis, att varken judarna eller romarna tyckte det här var speciellt bra att gömma en kropp så att de här kristna kunde tro att Jesus var uppstånden och dra till sig alla de här människorna. Du vet att på 100 år så gick kyrkan från 0 till ungefär 1 miljon anhängare. På bara 100 år. Från ingenting till så det är liksom hela Stockholm ungefär är kristet nu. Om det var så att judarna tog kroppen eller om det var så att romarna tog kroppen, så hade de enkelt kunnat spela bort allt det där och säga vi gör så här, vi tar kroppen och så hänger vi honom på en huvudgata så att alla som går förbi ser att Jesus inte är uppstånden utan han hänger faktiskt där fortfarande. Så lärjungarna kan inte ha gjort det, judarna kan inte ha gjort det, romarna kan inte ha gjort det. Det tredje argumentet, vi har 4 som sagt, ska jag gå igenom dem lite fortare. Det är fel gravteorin. Och den här teorin går ut på att när de här två kvinnorna, det var två kvinnor som kom först och upptäckte att graven var tom. När de kom till graven så hade de kommit till fel grav. För det var inte den här graven utan det var en grav lite längre bort. Varför den här teorin är dålig, det är för att två kvinnor kan inte ha fel. Alltså när två kvinnor kommer till en grav och ser att en grav är tom, då kan två kvinnor inte ha... Hade det varit två män, då kan jag förstå. För att problemet med män är ju att vi vill inte fråga efter vägbeskrivning. Utan det finns liksom... Både män och kvinnor kan köra fel ibland. Det kan de. Skillnaden är att män vägrar fråga efter vägbeskrivning. Kvinnor är smarta nog att göra det. Det var två kvinnor som kom och såg den här kroppen och det var en man som liksom lindade in kroppen, stoppade in honom där. En annan grej var att när de kom dit så såg de linnedukarna efter Jesus. Alltså Jesus hade uppstått, men han hade inte bara uppstått, utan precis innan han skulle gå så gjorde han det lite rent efter sig. Han hade vikt linnedukarna som han var insvept i, och så hade han lagt dem på ett snyggt och prydligt sätt, och sen hade han traskat sig ut från graven. De såg linnedukarna, och det kan inte ha varit en annan grav än just den här graven. Ett annat problem med det här, det är den dagen en anhörig till dig går bort. Om det nu är, låt säga, eller någon anhörig till mig går bort. Om min mamma skulle gå bort, så tro mig, jag kommer veta var hennes grav finns. När någon viktig person i mitt liv går bort, då kommer jag veta var den graven finns. Jag kommer inte ta fel på den graven. Jag kommer inte komma till en sten liksom, och så är det inte där min mamma, min mor ligger, utan hon ligger någon annanstans. Det här var en stor händelse för de här människorna. De visste att det här var graven. Och inte nog med det, den här graven var ganska nära där Jesus hade korsfäst. Det var liksom, gå till höger och vänster och så lite fram, och där var graven. Det kan inte ha varit fel grav de kom till. Den sista teorin, och den här är väldigt vanlig, speciellt bland muslimer, det är Jesus dog inte teorin. Det vill säga att när Jesus hängde på korset, så trodde alla att han var död. Han hängde liksom där ner, liksom slagen, bespottad, totalt nerblodig. Men han hade bara svimmat. Och när man sen la honom i graven, så vaknade han och så gick han ut. Det finns en massa olika förklaringar på det här. Muslimer säger till exempel att det finns en sura i Koranen som säger så här. Så här säger den här suran. Är du beredd? De har varken dödat eller korsfäst Jesus. Det tycktes bara vara så. Och så går versen vidare och pratar om någonting helt annat. Så det som är det viktigaste för en helt annan religion, att Jesus har uppstått från de döda, det kommenterar Koranen på det här sättet. De hade varken dödat honom eller korsfäst Jesus, utan det tycktes bara vara så. Ingen förklaring, ingen fotnot, ingen liksom kring text kring det här, utan bara så här. Det var bara, de trodde att det var så, men det var inte så. När man säger att Jesus inte har dött, så förstår man, så är det två saker man inte förstått. För det första så förstår man inte vad korsfästelse är för någonting. Det fanns ingen som överlevde en korsfästelse. En korsfästelse var designat på så sätt att man spikade 15 cm långa tjocka spikar genom dina händer, genom dina fötter, och så fick din kropp, dina två armar, bära hela din kropp. Hur många har sett Mästarnas mästare? Eller någon annan sån här serie där man ska hänga. De hänger i 2 minuter. Vissa av dem hänger i 30 sekunder och sen släpper de. Här hänger du med spikar genom händerna på ett kors, och dina armar bär hela din kropp. Och man gör på så sätt därför att till slut så börjar du uppleva inre blödningar. Och det känns ungefär som att ta en handduk, en blöt handduk, och bara sätta den på ditt ansikte. Om du skulle överleva en korsfästelse, så skulle du ha den känslan resten av ditt liv. En blöt handduk bara på ditt ansikte så att du knappt kunde andas. Efter några timmar så dog du. Och så var det också så här. Om du inte dog, om det här inte var tillräckligt, så hade man en stor klubba, en brännbollsrack. Och så kom man till de här, och det gjorde man på det här tillfället, för att det här var liksom under påskhögtiden, och familjen kommer på besök, moster kommer, hon har med sig barnen, hon har med sig sin nya man, och nu måste allting vara fint, och så här, vi kan inte ha liksom en hängandes Jesus på det här sättet, så vi måste städa upp lite här, så Jesus kan inte överleva det här liksom, och inte de här två andra som var på hans sidor. Så vad man gjorde då, man tog ett brännbollsrack, och det här var vanligt att man gjorde, så kom man fram till de här som var korsfästa, stod med det här brännbollsracket, och så krossade man deras smalben. Varför? Jo, för att de skulle förblöda till döds. Några sekunder eller några minuter senare så tuppade de av, och de hade avlidit. Men för att ändå vara 100% säker på att Jesus ändå inte levde, så tog man ett spjut, och så kom man nära Jesus, och så stack man det här spjutet vid sidan av Jesus, så att det liksom kunde punktera både lungor och hjärta. Ingen kan överleva något sånt här. Illustrerad vetenskap, en tidning, har skrivit en kilometerlång artikel om just det här. Ingen kan överleva den misshandel som Jesus har fått gå igenom. Så att säga att Jesus inte har uppstått, utan han bara svimmade, eller det bara tycktes vara så, det är bara att göra det lite alldeles, lite allt för lätt för sig. Så du har fått nu 4 olika teorier om vad som kan ha hänt med Jesus. Om du har en bättre teori, kom gärna till mig, berätta den teorin för mig. För det här är när de klokaste huvudena har slagits ihop och försökt fundera ut vad har hänt med Jesus. Så var det här de kom fram till. Och nu har jag gett dig 4 skäl till varför de här teorierna omöjligen kan stämma. Omöjligen kan de här teorierna stämma. Utan då är det mycket lättare och det krävs mindre tro att Jesus faktiskt har uppstått. För att finns det en Gud, och de flesta av oss är så här, ja, jag vet inte vad jag tror på, men jag tror att det finns någonting. Jag vet inte om det är Gud eller om det är Jesus eller om det är vem det är, men någonting finns det. Och jag tänker så här att om det finns en Gud som har skapat allt det här, för allt det här kan inte ha kommit från ingenstans, om det finns en Gud som har skapat allt det här, nog kan denna guden också ställa till med en uppståndelse. Eller hur? Så tänker jag i alla fall. Och Johannes avslutar den här texten. Johannes evangeliet så nämner Johannes det här. Och så säger han så här. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Alltså även om du dör så kommer du ha ett evigt liv. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och så avslutar han med, tror du detta? Så nu bollar jag över frågan till dig. Tror du detta?